Nu ska vi gå in på en sak som jag har aldrig gjort det tidigare. Och det är att försöka tolka uppenbarelseboken. Nu är jag ingen expert på det här och utgör mig inte själv för att vara det heller. Så jag vill bara läsa och förklara hur jag läser uppenbarelseboken tillsammans med er. Och jag vet inte hur långt vi kommer, men vi får se hur långt vi kommer. Och jag ska inte läsa allt, men vi ska börja från början i första kapitlet. Vi håller på att tala om Messias ankomst och den sista tiden innan dess. Och när vi läser uppenbarelseboken så är det viktiga saker vi måste ha som grund för att kunna förstå den boken. Det första är att det här var en uppenbarelse som den evige fadern Gud, den allsmäktige, gav till Yeshua. Det står så i vers 1 i kapitel 1. Detta är Yeshua Messias uppenbarelse som Gud gav honom. Det här är alltså inside information från himmelen. När Gud uppenbarar saker för Yeshua. Så att det är ju ganska hög nivå då på den här uppenbarelsen, kan man väl säga. Och det är bland annat den här versen som har gjort att jag har varit väldigt, väldigt försiktig med att gå in i den här boken. För man kan ju då genom intellektuell analys och försöka äta på kunskapens träd komma in i den här boken. Men jag tycker inte det är rätt att göra så. För är det saker som vi inte förstår, då får vi i respekt lämna det tills Herren ger oss mer ljus. Och inte försöka att vara så kluriga och så intelligenta så att vi ska försöka förstå allting. Och det är viktigt att inte göra kategoriska uttalanden och säga så här är det. Utan vi är öppna. Och när vi närmar oss det profetiska ordet så måste vi förstå att det finns flera dimensioner i det profetiska ordet. Profetord kan förstås på många olika sätt och alla är rätt. Det finns vissa som inte är rätt, men du kan titta på profetiska uttalanden med olika prisma, perspektiv. Du kan fokusera på nära håll och så kan du se det från långt håll på örnperspektiv. Så när det står till exempel 1260 dagar så kan det vara 1260 dagar, men det kan vara också 1260 år det talar om. Du kan se alltså i flera perspektiv. Och du kan multiplicera med 10, 100 och 1000 och dividera också. Och det är rätt. Det är bara det att vi ser det från olika perspektiv. Så Gud kan, när han talar så talar han ju flera saker samtidigt. Så därför så behöver vi inte strida om det blir olika uttolkningar, för vi kan ha rätt båda två. Eller alla tre. Jag känner till den här filmen Spelmannen på taket. När det kom, när det var en jude som sa så här. Och så var det så här, ja. Säger en då, och så säger en annan, nej det var inte så, det var motsatsen. Och så säger TV, du har rätt och du har rätt. Och så kommer en tredje och säger till TV, ja men du kan ju inte säga att den har rätt som är motsatt till den. Du har också rätt. Så får man ta lite judisk teologi och biblisk förståelse. För det är inte så enkelt. Det är inte enspårigt. Det är många facetter. Om du ser det från detta hållet så ser vi det på ett sätt. Ser vi det från det här hållet så ser vi det på ett annat sätt. Och båda kan vara rätt. Trots att det ser totalt motsats ut. Så var ödmjuk och försiktig när du går in i uppenbarelseboken. Det här är Yeshua Messias uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart, eller snabbt går det också att översätta, måste ske. Han sände sin ängel och gjorde det känt för sin tjänare Johannes. som har vittnat om Guds ord och Yeshua, Messias, vittnesbörd, allt vad han själv har sett. Salig, lyckligare än som läser upp. Ja, det är jag det. Och saliga de som lyssnar i det till profetians ord och tar vara på det som står skrivet i den, för tiden är nära. Så vi ser här alltså det högsta voltalet där uppe när den evige uppenbarar detta för Yeshua i himlen. Och så är det en ängel då som transformerar ner det lite grann, far ner till jorden och kommer till Johannes på Patmos och förmedlar den här visionen som Gud gav Yeshua. Och Johannes då försöker att uttrycka det i skrift. Jag menar, det är ju ganska mycket nedtransformerat. Om det var 10 miljarder volt där uppe, så tog ängeln ner det till 10 000 och så tog Johannes ner det till 220. Så läser vi det 220 nu då. Annars så blir det för hög volt. Det blir för starkt. Så ska vi gå. De första tre kapitlen talar om 7 församlingar i Asien, som är Turkiet, mindre Asien. Och vi ska inte gå in i det. Man kan se det på flera olika sätt. Man kan se det som att de här församlingarna som fanns på den tiden fick de här budskapen, och det var den situation som dessa församlingar hade då. Man kan också se det som ett budskap i hela den messianska tidsåldern, som är de här 2000 åren från Yeshuas uppståndelse till hans ankomst. Vilket då innebär att den sista församlingen, Laodicea, blir den typ av församling som kommer att finnas när Messias kommer tillbaka. Och det är den gömma församlingen som ska utspys ur hans mun, om man inte varken varm eller kall. Men så är det några då som tar emot. Så att man kan se det på två olika sätt, och jag kommer inte att läsa om det, utan det kan ni göra själva. Men nu har det lite nycklar om hur man ska förstå det. I kapitel 4 ser vi en dörr öppen till himlen, och då har vi ju detta, allt är inom judisk ram. Och den här dörren som är öppen till himlen, det är Yom Teruah. Det är den sjunde månadens högtid, första dagen i sjunde månaden, som är Rosh Hashanah. Den judiska nyårshögtiden där dörren öppnas till himlen. Och så har vi 10 dagar som kallas Yamim Hanoraim, som betyder de fruktansvärda dagarna, när det är en domstid men samtidigt en stark nådatid mellan Rosh Hashanah och Yom Kippur, 10:e dagen i sjunde månaden. Så hela uppenbarelseboken är inom ramen för höstens högtider. Rosh Hashanah, Yom Kippur och Sukkot och Shmini Atzeret. De här 4 högtiderna kommer att uppfyllas när Messias kommer tillbaka. När han var här första gången så uppfyllde han vårens högtider. Påsk, första kornskörden i templet, osyrade brödets högtid och pingst, Shavuot. Dessa högtider uppfylldes vid hans första besök, och nu vid hans andra besök så kommer alla dessa 4 sista högtider att uppfyllas. Och då börjar vi med Rosh Hashanah. Därför står det, jag såg en dörr öppen i himlen. Det är judiskt talande, det är ett judiskt sätt att tala om Rosh Hashanah. Och rösten som jag först hade hört tala till mig som en basun eller som en shofar sa det, kom hit upp så ska jag visa dig vad som måste ske här efter. Och genast var jag i anden, och så såg han en tron, så såg han honom som satt på tronen, och här ser vi att det är bara en som sitter på tronen, inte 2 eller 3, det är bara en Gud. Och denna skapare, nu är det här en nertransformerad uppenbarelse av Gud, för han har ingen kropp, han kan inte sitta. Han har ingen form, han kan inte röra sig, han kan inte vara på ett eller ett annat ställe. För allt det här är beroende av tid och rum. Och det är någonting som han har skapat. Han är utanför allt detta. Så när han då uppenbarar sig som en som sitter på tronen, så är det en väldigt reducerad bild av Gud vi ser. Om du gör en bild av Gud i ditt sinne som en människa med huvud, armar och kropp och ben, så har du gjort en avgud, en avbild. Och vi får inte göra avbilder av Gud. Gud är ingen människa, han är ingen kropp, han har ingen form. Han är oändlig, han är som ljuset. Som inte har någon form, utan det är utanför skapelsen. Han har skapat allting. Så allt vi kan uttrycka i form och färg och i tid och rum, det är en del av skapelsen, och det är så vi uppfattar saker och ting. Och när Gud då vill uppenbara sig i våran skapelse, så måste han göra det på något sätt så att vi kan förstå honom. Och då gör han det på det sättet, men en väldigt reducerad del av honom själv som han visar sig för oss, visar av sig för oss. Så här är alltså bara en liknelseform, att vi ser Gud sittande på en tron. Det betyder att han regerar. Runt omkring tronen står 24 troner. Alltså, det är alltså änglar här som har makt i himlen att regera över jorden och skapelsen. Och från tronen kom blixtar och dån och åska. Framför tronen brann 7 facklor som är Guds 7 andar. Framför tronen låg liksom ett glas, hav av glas. Det var samma sak som de äldste såg när de var uppe på berget i Sinai. Så såg Israels äldste också en liknande vision av Gud. Och under hans fötter var ett glashav. Som kristall. Mitt för tronen, runt omkring tronen, står 4 varelser som hade fullt med ögon fram till och bak till dem. Och de prisade då och sa: Kadosh, 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 Adonai Tzevot, Meloch Olharetz, Kevodo, Hu Haya, Hu Hovev, Hu Yihye. Och dessa ord som vi då läser om här. Och alla dessa äldste och änglarna som finns där i himmelska domstolen tillber honom som sitter på tronen och säger, vers 11: Värdig är du, vår Herre och Gud, att ta emot lov och ära och makt, för du har skapat allt, och genom din vilja kom det till och blev skapat. Du kan ställa frågan: varför skapade Gud världen? Här står svaret: genom sin vilja. Han ville det. Det är det enda svaret vi har. Han har inga behov. Han behöver inte skapelse. Han behöver inte gemenskap. Han är fullkomlig. Han har inga behov. Så att han skapade dig och mig var inte att han behövde oss. Att han hade något behov. Han har inga behov. Men han ville skapa oss. Och jag är glad att han ville det. Och jag tror han ville skapa oss för vår skull. Inte för sin skull. För att vi skulle ha det bra. Kapitel 5 introduceras en ny person i den här himmelska gudstjänsten. Ett lamm. Här finns ett problem. Det finns en himmelsk domstol. Nu är vi i Rosh Hashanah. Domen har börjat. Domen kommer över jorden. Det finns en himmelsk regering som tar beslut över jorden. Och här har man ett domslut som är förseglat med 7 insegel. Gud har bestämt någonting över jorden. Men då frågar man: vem kan öppna den här? Vem kan utfärda dessa domar över jorden? Och det finns ingen som kan göra det. Och Johannes, när han såg det, han grät, han var ledsen. Ja, men vi måste ju göra färdigt Guds rådslut för världen. Finns det inte någon som kan öppna det? Finns ingen i himlen, inte på jorden eller under jorden? Ingen. Och så kommer det en tröst här: gråt inte, det finns en. Lejonet av Judastam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess sigill. Med andra ord, han säger ju själv att Fadern dömer inte någon. Han har delegerat all dom åt sonen. Och nu kommer alltså det här lejonet att döma jorden i den sista tiden. Han bryter insegel då, och det är alltså det att man öppnar boken är ju en rulle. Här har vi en bokrulle, Toran här. Om vi då förstår här, som jag förstår det när jag läser detta underbara Torah, den här är ju stängd då, va, och sen på något sätt så finns det låsningar här då, sigill, och så öppnar man ett sigill och så läser man en bit, Och så öppnar man ett sigill till och så läter man en bit till och då blir det domsord som uttalas över jorden. Och så kommer domarna över jorden. Så förstår jag att det ligger till. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen, vers 7. Och när det tog bokrullen så föll de fyra varelserna och de 24 äldste ner inför lammet. Nu erkänner änglarna lammets auktoritet. Det står ju skrivet att Gud har upphöjt honom över alla namn, över allt, över alla änglar och hela skapelsen. Han är den som har blivit, han har fått delegatet att regera över allt skapat. Därför så böjer änglarna sig inför honom. De tillber honom inte som Gud. För det skulle bli två gudar. Det skulle bli en avgudadyrkan i himlen. Och det kan vi inte acceptera. Det finns bara en Gud. Han som är överallt. Men de gör som man gjorde inför kungar. Inför David, Salomo. Till och med David gjorde så inför sin mamma när hon kom in. Han böjde sig ner. Och det används samma ord där som översatt som tillbe på hebreiska. Och även i grekiskan betyder inte ordet tillbe som vi förstår ordet att man erkänner som Gud. Utan att man böjer sig ner i vördnad inför den auktoritet som är delegerad ifrån den högste i den personen som står framför oss. Så när då dessa änglar böjer sig inför lammet så betyder det inte att de erkänner honom som Gud. Det skulle vara fruktansvärt för då hade vi två gudar. För Gud är bara en. Så, men de i vördnad accepterar att han är värdig. Gud den allsmäktig har delegerat till honom all makt i himlen och på jorden och han har makt att öppna den här bokrullen. Och varför har han makt att göra det? Vers 9. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill för du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud och de ska regera på jorden. Det här är alltså ett himmelskt Israel. För det är samma språkbruk som i andra Mosebok 19. Där Herren lovar Israel i öknen. Om ni vill lyda mitt ord så ska ni bli ett rike av präster. Ni ska bli kungar och präster. Och det är alltså i den här lägre regionen, i Asia-världen, i handlingsvärlden, i den materiella världen. I denna världen så är det judiska folket utvalt att vara prästnation i förhållande till de andra nationerna i världen. Men här har vi ett himmelskt folk som lammet har köpt, inte bara bland judar utan från alla folk, prisat vare Herrens namn. Som har blivit insatta i en skara att stå inför Guds tron i himmelska världen och tjänstgöra som präster och regera på jorden tillsammans med lammet som har blivit insatt i den himmelska världen. Det här är stort, kära vänner. Väldigt stort. Inser vi vad Jeshuas död har gett för resultat, hans uppståndelse? Jag tror inte riktigt det. Jag gör det inte i alla fall. Du är värdig. Och jag såg. Jag hörde rösterna många änglar runt tronen och varelsen och de äldste. Dess antal var 10 000 gånger 10 000 och 20 och 1 000 gånger 1 000. Och de sa med hög röst. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Det har ju att göra med i den här skapade världen. Så har han makten att få. Han har fått värdighet att ta emot makten. Att regera. Just därför att han blev slaktad. På grund av att han utgav sig ända till döden har Gud upphöjt honom över allt. Och gett honom det namn som är över alla andra namn. Och allt skapat i himlen och på jorden. Och under jorden och på havet och allt vad som finns i dem hörde jag säga, honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evighet och evighet. Och de fyra varelserna sade amen, och de äldste föll ned och tillbad, står det här. I en del översättningar står det tillbad Gud. I en del grekiska texter. Vi har ju lite svårt med uppenbarelsebokens grundtext. Den skrevs inte på grekiska. Den skrevs på hebreiska. Det finns så mycket hebreiska språkvändningar så det är lätt att bevisa att den här ursprungstexten är inte grekiska. Men vi har inte den hebreiska texten. Vi har inte originaltexten. Den text som vi har är grekisk, men den var inte fullständig. Faktiskt. Vi har inte hela grekiska texten på i uppenbarelseboken. Vad jag vet, det vet du kanske mer, Tibor. Och när Erasmus skulle, när de skulle ordna med textus receptus, så saknades då vissa delar. Och då fick man gå till latin och översätta den till grekiska. Man gick till Vulgata, som är en mycket senare latinsk översättning. Så du har hebreiska översatt till grekiska, översatt till latin, tillbaka översatt till grekiska i vissa delar av uppenbarelseboken. Det är den grundtext vi har idag. Så vi har lite svårt att förstå 100% om det är tillförlitligt. För i varje översättning så blir det förluster, tyvärr. Men går vi tillbaka till hebreiskan och försöker förstå det utifrån hebreiskan, så får vi ett bättre perspektiv och bättre förståelse för det. Men sådana saker vill jag inte gå in på för mycket. Det bara vill tala om för att vi har inte så lätt. Det kan vara svåra bitar här. Och sen har det från grekiska översatts till svenska. Så vi har hebreiska, grekiska, latin, grekiska, svenska. Alltså fem steg tills det har kommit till oss den här texten. I vissa delar. Fyra steg i vissa delar. Fem steg i andra delar. Vad blir det? Hebreiska? Grekiska? Nej. Så blir det inte. Från hebreiska till grekiska och sen till svenska. Det blir tre steg. Och sen då hebreiska, grekiska, latin, grekiska, svenska. Fyra. Tre eller fyra. Okej, nu går vi in i kapitel 6. Lammet ska nu börja bryta de här inseglen, sigillen. Och domen ska komma över jorden. Då, och lammet bröt ett av de sju sigillen. Och jag förstår att det här talar om den sista tiden. Det här är inte bara... jag förstår inte att det skulle vara från uppståndelsen ända tills nu. Från Patmos-tiden tills nu. Jag tror inte det är 2000 år vi har att göra med här. Utan jag tror att vi har den sista tiden att göra med när vi läser uppenbarelseboken. Ändens tid. Det är så jag förstår den här boken. Så det som händer nu när lammet bryter det första inseglet eller sigillet. Det är saker som händer i den sista tiden. Innan Yeshua kommer tillbaka. Så förstår jag den här texten. Då hörde jag en av de fyra varelserna säga med en röst som åskan, kom. Jag såg och se en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Alltså en pilbåge. Han fick en segerkrans och han drog ut som segerherre för att segra. Vit häst, det här påminner lite grann om Zakaria. Det finns de här hästar som går ut och det talar om andekrafter i himlarymderna som råder över människorna. Änglar kan man kalla dem. Och färgerna har att göra med erfarenheter, det som de drar med sig över jorden. Och den vita hästen talar om fred. Och jag ser det här som fredsrörelsen. Den är inspirerad av en andemakt. Och det gör jag speciellt när jag läser andra inseglet. För då förstår vi vad som har hänt i det första inseglet. Sigillet. För det står att han fick en båge. Det har med en pilbåge. Att det har med makt. Han fick en segerkrans. Han drog ut som segerherre för att segra. Och när lammet bröt det andra sigillet hörde jag den andra varelsen säga kom. En annan häst kom ut, en eldröd. Det här har vi med krig, nu är det krig. Eldröd, och han som satt på den fick makt att ta bort freden som hade varit innan från jorden. Alltså därför tror jag att den första är fredsrörelsen och det andra blir krig. Och det är precis samma sak som Paulus säger. Så fort de säger fred och säkerhet, då kommer fördärvet över dem som en barnaföderska, och de kommer inte att kunna smitta undan. Det stämmer överens med Paulus undervisning. Så det kommer en stark fredsrörelse nu här, som jag förstår det. Och alla kommer att säga, nu får vi äntligen fred på jorden. Och då så kommer andra sigillet, och då börjar man att kriga mot varandra. Så förstår jag det här. Jag kan ha fel, men det är min förståelse. Jag sa ju att jag skulle berätta för er hur jag förstår det när jag läser det. Det står att han fick makt att ta bort freden från jorden, så att människorna skulle slakta varandra, och han fick ett stort svärd. Vers 5. När lammet bröt det tredje sigillet hörde jag den tredje varelsen säga kom. Och vi kan väl säga som parentes här att det som händer i de här lägre rymderna då. Nu ser vi den högsta himlen där tronen finns. Det kallas för Atsilut. Där flödes världen. Därifrån kommer allt. Och där finns en domstol. Ja, det är kanske lite lägre då. Domstolen är i Bria-världen där Gud har skapat. Och sen lägre ner så finns det andemakter som styr jorden i Yetzirah-världen. Och sen har vi Asiya-världen här nere där vi lever. Så vi har alltså flera olika nivåer eller flera olika himlar, hur man ska kalla det. Om vi räknar med fyra som det talas om i den judiska förståelsen, som jag tror är rätt. Man kan härleda det från Toran. Så det som bestäms längst upp händer längre ner. Och nu är det alltså änglavarelse som står inför tronen, som säger kom. Det vill säga, de som står närmast den evige är de som ger auktoritet till andemakter att verka på jorden. Det är Gud som använder sig av de onda andarna för att utfärda sina domar på jorden. Så om vi håller på att kriga mot dessa andemakter, då går vi mot Gud. Vi måste ha rätt perspektiv. Vi har bara en Gud och han råder över hela sin skapelse. Så om vi ska flytta på andemakter, så måste vi ha fullmakt från högsta instans. Men om det kommer alltså, nu har du en av ärkeänglarna här som säger kom, nu har du frihet. Du andemakt som sitter på den röda hästen, gå ut och skapa ett krig på jorden. Vem är då jag här nere att jag ska attackera den här röda hästens andemakt? Jag menar, han kommer ju bara ett litet steg från hästen, så jag är förintad. Om inte jag har en fullmakt från högsta instans över den här överängeln som har gett makten till denna hästen. Vi har ett litet exempel i veckans parasha. När Gud har gett fördärvaren ett uppdrag att förstöra Israel. Och han säger till Moshe och Aharon, dra er ifrån den här menigheten så ska jag förstöra dem i ett nu. Nu fick fördärvaren, som är en ängel som sändes ut från Herren, makt att förstöra Israel. Han började döda. Jag gjorde en liten uträkning. Det var ungefär mellan 50 och 100 personer per sekund som han dödade. Ba, 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 ba. Och då säger Moshe Rabbeinu till Aharon, ta fyrfat, ta rökelse, spring ut i bland folket och tänd rökelse där ute. Och när Aaron sprang dit där det var folk som dog och tände rökelse där, så berättar Midrashen att där mötte han fördärvaren, dödens ängel, och säger, Du måste sluta döda folket. Och säga, varför det? Jag har fått fullmakt av Gud. Gud har sagt till mig att jag ska göra det här. Vem är du? Vem har sänt dig som kan bestämma över mig? Ja, det har Mose gjort. Ja, vem är Mose jämfört med Gud? Och så står de där och diskuterar Aaron och dödsängeln. Och då säger Aaron, ja, men kom så pratar vi med Mose då. Så går de tillsammans. Och så när de kommer fram till Mose så blir det uppklarat att det Mose gjorde var rätt. Och Gud ändrade sin dom och så räddas folket. Ursäkta. ...14 700 personer som hade dött där. Och inga små saker. Så här ser vi liksom konflikten mellan auktoriteter. Vem har rätt att stoppa vem? Eller förlösa vem? I det här fallet så var det faktiskt Aaron som riskerade sitt liv när han sprang ut mellan de döda och levande. Och det är en bild på Yeshua då. När han stod mellan de döda och de levande upphörde hemsökelsen, står det. Så det var en som var villig att offra sitt liv för folket. Och då slutade dödsängen att utföra domen från himlen. Så det är alltså, du riskerar ditt liv om du går in i den här kampen. Se till vad du gör. Var försiktig när du går in i andlig krigföring. Det var ett liten parentes för att förstå hur saker och ting ligger till. Uppenbarelseboken visar för oss vem det är som har makten. Det står ingenstans att djävulen kom på en grej och gjorde massa grejer, utan de fick makt. Gud gav dem makten. Det är hela tiden himlen som råder. Hela tiden himlen. Det finns inte två gudar, bara en gud. Och han har full kontroll på sin skapelse. Och det är ett härligt perspektiv vi har i Uppenbarelseboken. Okej, låt oss gå till nästa häst. Ja. Nej, det var den funkar. Det spelas in för fullt här. Jag har nämligen låst den så den inte ska kunna hoppa av. Vers 5. När lammet bröt det tredje sigillet hörde jag den tredje varelsen säga kom. Från högsta instans, fullmakt till den här andemakten. Och andemakten är alltså på lägre nivå i luften i himlarna. Och jag såg också en svart häst. Och han som satt på den hade en våg i sin hand. Vad är detta? Det är hungersnöd. Jag liksom hörde en röst mitt bland de fyra varelserna. Ett mått vete för en denar. Det var ett högt pris för en vete. Ett mått vete. Och tre mått korn för en denar. Men oljan och vinet får du inte skada. Brist på bröd. Matbrist. Fjärde. När lammet bröt det fjärde sigillet hörde jag den fjärde varelsens röst säga kom. Och jag såg och se en gulblek häst. Det står chloros på grekiska här. Som betyder grön. Och det är en del som menar att det är islam. Jag håller inte med om det. Men det kan vara ett perspektiv. Ett rätt perspektiv på hela saken här. Men. Och han som satt på den hette döden. Och nu har de översatt i folkbibeln. Helvetet följde honom och tycker inte om det ordet. Bättre kalla det för dödsriket. De fick makt över en fjärdedel av jorden. Att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur. En fjärdedel av jorden. Av människornas, av mänsklighetens befolkning. 25% av mänskligheten talar de här. 25% av människorna kommer att dö av den här plågan. Olika plågor då samtidigt. En del menar att det redan har hänt, men jag tror att det kommer att hända. Jag tror att det både kan ha hänt och det kommer att hända. Jag tror någon har tolkat det som digdöden. Medeltiden någonting sådär. En fjärdedel av Europas befolkning dog och sådär. Det går att visa på att det har hänt också. Men jag tror att det kommer hända också. När lammet bröt det femte sigillet såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och för vittnesbördet som de hade. De ropade med stark röst: Herre, du som är helig och sann, hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod? Vad är detta? Det är förföljelse för de gudfruktiga. De som vill följa Guds bud kommer att förföljas i den sista tiden. Och en del kommer att dödas på grund av sin tro. Är du beredd? Och var och en av dem fick en vit dräkt och de blev tillsagda att vila ännu en liten tid till deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom de hade blivit fulltaliga. När jag såg lammet bröt det sjätte sigillet, då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt och hela månen blev som blod. Himmelens stjärnor föll ner på jorden, som när fikonträdet fäller sina omogna frukter när det skakas som en kraftig vind. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sina platser. Och jordens konungar, kungar, stormännen och befälhavarna och rika och mäktiga och alla slavar och fria gömde sig i hålor och bland bergens klippor. Och de sa till bergen och klipporna: fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för lammets vrede. De hade alltså kunskap om var det här kom ifrån. Intressant. De visste här att det var från himmelen dessa plågor kom. Deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå? Frågan är om det är vredens stora dag eller om det är de som tror att det är vredens stora dag. Kan man ju fundera på. För det står på ett annat ställe att vi är inte bestämda att drabbas av Guds vrede. Det är därför den här teorin kommer att det ska bli ett uppryckande och sen kommer vreden. Och då är inte de troende kvar på jorden. Och då kan man tolka det på olika sätt här. Som jag förstår det här, det är att det här är vrede. De har rätt i sin uppenbarelse. Men det profetiska ordet presenteras inte kronologiskt hela tiden. Nu har vi de här inseglen, och det tror jag är helt rätt i ordning. Det är liksom ordning kronologiskt. De sju första inseglen här som uppenbarelseboken talar om. Men sen kommer det andra saker. Och man kan förstå, vi har basuner som då är shofarljud, och sen har vi en tordönen, alltså åskan, sju stycken åskljud som inte Johannes fick skriva ner vad de sa. Och sen har vi de sju vredeskålarna, det är alltså sju saker fyra gånger. Sju sigill, sju trumpeter eller shofarer, och det är de här små troligtvis kanske. Och sen är det sju åskstötar, åskor. Och sen är det sju vredeskålar. Men jag tror inte att det här är en efter de första sju så kommer sedan de andra sju. Och sedan de andra sju, sedan de andra sju. Jag tror inte så. Utan jag tror de är i varandra. Så tror du också, Tibor? Ja.
Det är en historia som beskrivs och så kommer domen också. Det beskrivs historien från början igen.
Ja, precis. Annars har vi 4-5 ankomster av Yeshua Messias. Så det är precis som i första Mosebok när Gud beskriver saker och ting. Första kapitlet talar om den ordning vilket han skapar allting. Och i andra kapitlet går det in och beskriver i detalj det som det första kapitlet talar om i rätt ordning. Vissa grejer som lyfts ut och förklaras lite bättre. Och likadant är det här då. Först har du sju sigill, eller sex sigill här i fallet. Och så slutar det med domen. Det slutar med det här att jorden... Det är ju ganska häftiga grejer att Himlen försvann, som när en bokrulle rullas ihop. Och alla berg och öar flyttades från sina platser. Det här är alltså slutet innan Messias kommer. Eller kanske till och med ännu längre fram. Vad vet jag. Och sen kommer då de andra sakerna som är, som händer samtidigt som de här sju sigillen. Och så slutar alla på samma punkt. Messias ankomst och hans etablerande av riket här på jorden. Sen har vi kapitel 7 då. Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar. Vindar kan vi förstå som andekrafter, så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller havet eller något träd. Det är alltså bildspråk som talar om olika saker. Jorden är ett bildspråk på Israels land. Havet, bildspråk på nationerna. Träd, bildspråk på människor. Det finner vi i hela skriften. Så när du ser jorden eller landet, Eretz på hebreiska, så kan det mycket väl tala om Israels land. Så när en ängel ställer ena foten på land, på jorden, och ena foten på havet, så betyder det att hans inflytande är både i Israels land och bland hedningarna. Så måste vi förstå det här. Haven, folkmassorna är ju hedningar, det ser vi i psalmerna, det talas om. Folken, haven upplyfter sitt dån, folkmassorna ropar. Så att när vi ser ordet hav i bildspråk, så är det nationer. Okej, okay. Och jag såg en annan ängel som kom upp från öster med den levande gudens sigill. Han ropade med stark röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet. Skada inte jorden eller havet eller träden, för vi har satt sigill på vår Guds tjänares pannor. Och jag hörde antalet av dem som hade fått sigillet, 144 000 från Israels alla stammar. Och så räknas det upp alla stammar utom Dan stam. Israel har ju egentligen 13. Om man nu räknar både Efraim och Manasse, så blir det ju 13. Och räknar man ihop Efraim och Manasse i en stam, så blir det Josef. Och då kan man räkna 12. Och tar man bort Levi stam som man gjorde i öknen, så kan man ha 12 plus Levi då. Jag vet inte hur Gud räknar, men det är 12 stammar i Israel, men ändå så är det 13. Och jag vet inte hur han räknar. Ibland räknar han så. Jag vet inte hur han räknar. Här har han uteslutit Dan av någon anledning. Och det finns många som skriver till mig, alla dessa som skriver. Varför är inte Dan stam i Uppenbarelseboken? Och jag svarar, det var roligt att du skrev, jag vet inte. Lägg märke till att han fick höra antalet, han såg inte dem. Så det kan vara bildspråk här. Det behöver inte vara 144 000 exakt. Det kan vara miss på översättningen. Ja, och kan det vara sån miss att man hoppar över en hel stam? För det är ju faktiskt 12. Ja, men det är ju faktiskt 12. För det är ju både Josef, det är både Efraim och Manasse med här. Men jag har inte lösningen, och det kanske jag inte behöver ha heller. I alla fall så kan man förstå det här som en exakt summa av 144 000 av Israels 12 stammar. Och det betyder ju då att det judiska folket, som utgör 3 stammar, Juda, Benjamin och Levi, är ju bara en liten del av de här 12 stammarna. Så alla de andra stammarna måste ju vara då folk från andra länder som har israeliskt, från de förlorade stammarnas ursprung, som har blivit upprättade, fått komma till Israel, blivit en del av Israel, och att stammarna är upprättade. Men frågan är, kommer denna upprättelse att ske innan eller efter Messias ankomst? Om detta skulle vara i den sista tiden så måste det ha skett innan. Vilket gör att jag tvivlar på att det här talar om ordagrann uppfyllelse. Jag tror att det här är ett bildspråk. Det står att han hörde. Det står inte att han såg. Det står i vers 4. Jag hörde antalet av dem som hade fått sigillet. 144 000. Det kan vara en symbolisk summa som talar om ett Guds folk som har blivit inseglat, instämplat att ha en speciell plats i Guds sista tids återlösning. Och om det finns alltså möjlighet att tänka sig att det han ser i vers 9 är samma sak som han hör i vers 5. Jag hörde antalet av dem som hade fått sigillet då från Israels 12 stammar. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. Men då kan vi fundera på vad är Israel någonstans i det här? Vi får till det på något sätt. Jag får lite tejp där. Så det kan ju också upplevas som en antisemitisk tolkning det här. Att det här är inte frågan om det judiska folket överhuvudtaget. Och då blir jag ju lite nervös då. Att det skulle vara bara det himmelska Israel talar om. De som har blivit återlösta genom lammets blod och insatta i himmelska Israel. Var är det jordiska Israel då? Så jag är inte säker hur jag ska förstå det här. Det kan vara att det talar om det judiska folket och hedningarna. Men det kan också tala om samma församling här. En himmelsk församling som räknas som ett himmelskt Israel. I lammets, de återlösta av lammet. I alla fall, det som står i vers 9 framåt är ju väldigt underbart. Vi ska läsa det. Därför såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet. Klädda i vita kläder med palmblad i sina händer. Nu är vi alltså inne i Sukkot. Lövhyddohögtiden. När man har palmblad i sina händer, då firar man lövhyddohögtiden. Vi sa ju att vi har den här höstens högtider som ramen för hela uppenbarelseboken. Och de ropade med stark röst: frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Och alla änglar som stod runt tronen, de äldste, de fyra varelserna och de stod runt tronen och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud. Och då sa: amen, lovet, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud i evighetens evighet. Amen. Och en av de äldste frågade: vilka är det här som är klädda i vita kläder? Vilka är de och varifrån kommer de? Jag svarade: min herre, du vet det. Då sa han till mig: det är de som kommer ur den stora nöden, ur den stora vedermödan, står det i 1917 års huset. Så den stora vedermödan, där kommer den här stora skörden. Och det är en sak som jag då ser som ett tecken på att under den svåraste tiden, när det är den största vedermödan, det är då flest människor kommer att uppleva frälsning på jorden. Och om det finns ett uppryckande innan den stora vedermödan, var ska de här arbetarna vara då, skördarbetarna? Är det inte då som de behövs att skörda den stora skörden? Så jag är mycket tveksam till den här teorin om att det blir ett uppryckande innan den stora vedermödan. Mycket tveksam. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem, eller tabernakel. Lövhyddohögtiden talar om sin sucka. De ska aldrig mer hungra eller mer törsta, och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem. För lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Så underbart. När lammet bröt det sjunde sigillet blev det tyst i himlen i omkring en halvtimme. Och jag såg de sju änglar som stod inför Gud, och de fick sju basuner, eller rättare sagt shofarer, i den hebreiska översättningen från grekiskan. Man har ju försökt att hitta tillbaka till hebreiskan. Där står det shofarer. Det är det vi har här. Sådana här hade änglarna. Kanske mindre. För de här kommer från Afrika, de kommer inte från Israel. Det är antiloper och sånt här som gör de här shofarerna. Det här är inte originalet. Det använde de etiopiska judarna i Afrika som inte fick tag på bockhorn. Bockhorn är det bästa. Från väduren. Varför? Jo, det är för att bockhornet låter mer som människans röst. Det här låter mer som en basun. Och när man blåser i shofar så är det för att kalla på själens omvändelse till Gud. Och då ska det inte vara ett annat ljud än vad människan kan. Det talar om omvändelse. Så därför så använder man i högtiden. I Israel använder man inte de här. Vi använder inte de här i Israel under högtiderna. De här stora shofarerna. Så ska du ha en riktig shofar, så köp en liten böjd shofar. Från ett vädus. Som ett vädushorn. Som låter som människans själ som ropar till Gud om nåd. Okej. Okay. Det var kanske en nyhet för en del här. De fick sju chaufförer nu, de här änglarna. Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret med ett rökelsekar av guld. Han fick mycket rökelse att lägga tillsammans med alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. Och röken från rökelsen steg upp från ängels hand tillsammans med de heligas böner inför Gud. Förstärkning i bönen. Rökelse är en bild på kunskap. Bön med förståndet. Vi har ju ett altare i templet som är guldaltaret där man offrar rökelse. Det motsvarar bön med förståndet. Kopparaltaret ute på i förgården talar om bön med anden, med tungotal. Och altaret in i det heliga är bön med förståndet. För rök talar om kunskap i skrifterna. Så här är alltså folk som har bett med sitt förstånd, och så kommer ängeln och lägger till och förstärker dessa böner, så det kommer inför Gud och så kommer svar på det här. Folk har ju ropat: döm jorden, låt det komma rättfärdighet. Flytta på såna här orättfärdiga politiker som stiftar lagar mot din Torah. Sätt, kommer ditt rike, ber vi varje dag, tillkommer ditt rike. Och de här bönerna hörs i himlen, och så kommer Gud och så svarar han på det. Så kommer han att döma, och så etableras hans rike här på jorden. Och röken från rökelsen steg upp från änglarnas hand, och i vers 5 står det: och ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner det på jorden. Här ser vi att det finns ett altare i himmelen. Det här är rökelsealtaret i det heliga, i det himmelska tabernaklet. Och det kastades ner på jorden, och det blev åska, dån och blixtar, och jorden skakade. Och de sju änglarna med de sju shofarerna gjorde sig redo att blåsa i dem. Den första ängeln blåste i sin shofar, då kom hagel och eld blandat med blod och kastades ner på jorden. Meteoriter. Och även hagel då, kanske med is. En tredjedel av jorden brann upp. Det här är ganska häftiga grejer. En tredjedel av jorden brann upp. Och en tredjedel av träden brann upp. Jag vet inte hur vi ska förstå det, jorden. Det är inte så att en tredjedel av jordklotet brinner upp. Men kanske gräs och Sånt som är på jorden, jag vet inte. En tredjedel av träden brann upp och allt grönt gräs brann upp. Nej, här står det att allt grönt gräs brann upp. Jag vet inte hur man ska förstå det här med jorden. Men det blir alltså, vad ska vi kalla det, vulkanmässiga attacker på jorden. Så det blir lava och bränns upp. En tredjedel av jorden, inser vi dessa plågors magnitud, kära vänner. Vi är här nu. Det här kommer när som helst. Snart. Kanske några år, kanske några månader. Vad vet jag. Jag tror att det dröjer några år innan detta kommer riktigt ordentligt. Kanske tidigare. Kanske ett år. Vi får se. Den andra ängeln blåste i sin shofar. Då var det som om ett stort brinnande berg kastades i havet. Meteorit, en stjärnfall. En tredjedel av havet förvandlades till blod. Och en tredjedel av allt liv i havet dog. Det är väldigt mycket det. Och en tredjedel av alla fartyg gick under. Den tredje ängeln blåste i sin shofar. Då föll en stor stjärna från himlen, brinnande som en fackla, och den föll över en tredjedel av floderna och vattenkällorna. Stjärnans namn är malört, svenska då. En tredjedel av vattnen förvandlades till malört, och många människor dog av vattnet som hade blivit bittert. Den fjärde ängeln blåste i sin shofar. Då träffades en tredjedel av solen och en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna, så att en tredjedel av dem förmörkades och dagen förlorade en tredjedel av sitt ljus och natten likaså. Och jag såg och jag hörde en örn som flög uppe på himlen och ropade med stark röst: Vi över jordens invånare, för de basunstötar som är kvar, eller rättare sagt shofarstötar som är kvar, när de tre andra änglarna blåser i sina shofarer. Den femte ängeln blåste i sin shofar. Och jag såg en stjärna som hade fallit från himlen ner på jorden. Och den fick nyckeln till avgrundens brunn. Den öppnade avgrundens brunn och rök steg upp ur brunnen, med andra ord underjordisk kunskap. Demonisk och kult kunskap går ut över jorden nu. Och röken som en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. Om vi då ser det på ett bildligt sätt, solen motsvarar ju då Gud, för det står att han är Gud och han är sol och sköld. Gud är sol och sköld, så solen kan man bild på den evige. Solen och luften, nu ska vi förstå luften, anden kanske, förmörkades av röken från brunnen. Om man inte tar det bildligt, om man inte tar det ordagrant, så kan man ta det bildligt. Och då kan man tänka sig att kunskapen om Gud blir väldigt förmörkad här. Utav den här okulta kunskapen som går ut över världen. Ur röken kom gräshoppor då, som är en typ av några underjordiska varelser som kommer upp. Kom gräshoppor ut över jorden. Och de fick samma makt som skorpionerna på jorden. De blev tillsagt att inte skada markens gräs eller någon grönska eller något träd, utan bara de människor som inte hade Guds sigill på pannan. Och här är också en antydan om att dessa som ingen kunde räkna är de här stämplade. Om de finns kvar på jorden, så har ju de också Guds sigill på sina pannor. Inte bara de 144 000. Eller det kanske är de som är de 144 000. Det är bara att det talas i bildspråk och så ser Johannes dem. Och det är så många som det går, så att det inte går att räkna dem. Jag lutar mot att det är samma grupp. Det kan också vara en kan vara en annan tolkning. Får säga så. Vi får öppna. Vers 5. De fick inte rätt att döda dem, dessa gräshoppor, den typen av andemakter. De fick inte rätt att döda människorna, men de fick plåga dem i 5 månader. Och smärtan från dem var som smärtan när en skorpion sticker en människa. I de dagarna ska människorna söka döden, men inte finna den. De ska längta efter att dö, men döden ska fly ifrån dem. Gräshopporna såg ut som hästar rustade till strid. På sina huvuden hade de något som liknades kronor av guld. Och deras ansikten var som människors ansikten. De hade hår som kvinnor, tänder som lejon och bröstpansar som järn. Och dånet från deras vingar var som dånet från stridsvagnar med många hästar som stormar fram till strid. De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten låg deras makt att skada människorna i 5 månader. Jag tror att det här är andemakter som kommer att gå ut över jorden genom okkult verksamhet, den här röken som vi såg. Och det produceras av en andefurste i himlen som har fått makten att öppna upp det här. En fallen stjärna, en fallen ängel som har fått makt av Gud att släppa lös de här lägre onda andarna på jorden för att plåga människorna under 5 månader. Och då kommer dödsängeln inte att jobba under 5 månader, han får semester. De kommer inte att kunna dö människorna då. Det kan vara bra för honom, han har jobbat så länge, han har jobbat i 6000 år stackaren. Han får väl lite sabbat också nu då. Vers 11. Som kung över sig har de avgrundens ängel, som på hebreiskan heter Abaddon och på grekiska Apollyon. Det första veropet är över. Se, efter det kommer 2 till. Håll andan alltså. Tror ni att vi kommer vara med i det här? Jag tror det. Det är bra att känna till det här, för när det händer då vet vi det. Då vet vi att det står skrivet att det, när någon blir stungen och vill dö, ja men lugna dig, det tar bara 5 månader. 5 månader med den här verken! Ja men vänd om till Gud och sluta synda. Då blir du förlåten och renad. Allt det här är ju till för att folk ska vända om från sin synd. Guds domare för att folk ska vända om. Och därför så ökar det och blir starkare och starkare. Och i början så blir det mindre för att folk ska vända om. Men då vänder de inte om och då blir det starkare dom för att de ska vända. Likadant som vi gör med våra barn. När vi fostrar våra barn. Vi ger dem ett litet straff, och om de inte vänder om så blir det starkare. Om de inte vänder om tills de vänder om. Sluta med det där. Vi gör ju likadant som Herren. När vi fostrar våra barn. Det första veropet är över. Se, det kommer 2 till. Sjätte ängeln blåste i sin shofar, och jag hörde en röst från de 4 hornen på guldsaltaret inför Gud. Här är vi i himlen igen, i det himmelska tabernaklet. 4 horn på guldaltaret. Det är alltså rökelsealtaret som står i det heliga. Där det finns en röst. Och den sa till den sjätte ängeln som hade basunen: släpp lös de 4 änglar som är bundna vid den stora floden Eufrat. Det är alltså Irak. Det talar de här. Här finns alltså 4 änglar som är bundna på en plats på jorden. Och de väntar på att bli lössläppta. Hur länge har de varit bundna där? Det vet inte jag. Det är också en av de här frågorna. Fint att du frågar, jag vet inte. Och de 4 änglarna som hade hållits redo För den timmen och den dagen och den månaden och det året släpptes lösa för att döda en tredjedel av människorna. Så det är inte bara det som kommer utifrån rymden här på jorden som dödar en tredjedel. Nu kommer också en annan tredjedel som kommer att dödas av krig. För de här änglarna är krigsänglar. Och nu ska vi läsa om det. Antalet ryttare i deras ryttarhärar var 20 000 gånger 10 000. Jag hörde deras antal. Hur mycket blir det? 200 miljoner. En armé på 200 miljoner. Och så här såg jag hästarna och deras ryttare i min syn. Ryttarna hade eldröda, mörkblå och svavelgula bröstpansar. Och hästarna hade huvuden som lejon och ur deras munnar kom eld och rök och svavel. Vet du vad jag tror att de här hästarna är? Det är lastbilar. Och nu när vi läser om det här så ser vi att det liknar det. Okej, det finns en motor i huvudet. Om man nu tänker längst fram där huvudet, om han ser, ser ut som huvud. Och där finns eld och rök och svavel. Okej, det är motorn som jobbar då. Av dessa tre plågor dödades en tredjedel av människorna. Av elden och röken och svavlet som kom ur deras munnar, nej, det kan inte vara huvudet. Ska vi se då. Huvuden som lejon och ur deras munnar kom. Ja, okej. Lejonet är ju då, lejonhuvudet är ju den här lastbilen. Det ser nästan ut som ett huvud från ett lejon. Och deras munnar, det kan vara missiler som är, det talas om som missiler. Vi ska vi se, vi läser vidare. Av dessa tre plågor dödades en tredjedel av människorna av elden och röken och svavlet som kom ur deras munnar. Hästarnas makt ligger i deras mun och i deras svansar. För deras svansar liknar ormar och har huvuden och med dessa gör de skada. Det låter ju som en missil. Det finns en svans som är liksom själva drivkraften bak och så finns ett huvud som gör skada. Men man laddar ju missiler. Huvudet är ju det som har kanske kemisk vapen eller en kärnvapenladdning eller biologiskt som man lägger på det. Eller bara en sprängämne då. Och så skickar man iväg missilen. Så det, kraften finns i dess huvud och i dess svans. Och deras svansar liknar ormar. Och med dessa gör de, och har huvuden. Och med dessa, det vill säga huvudena, gör de skada. Resten av människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk. De slutade inte att tillbe onda andar och avguda bilder av guld, silver, brons, sten och trä som varken kan se eller höra eller gå. Och de ångrade inte sina mord, aborter, och sin okkultism, Harry Potter, sin sexuella omoral, man ligger med varann hur som helst, och sina stölder. Man stjäl dataprogram utan att betala för dem. Ladda ner utan att betala. Filmer och musik och dataprogram. Man stjäl och stjäl och stjäl. Utan tillstånd. Skattefusk. Luras. Och jag såg en annan väldig ängel komma ner från himlen klädd i ett moln. Och med regnbågen över sitt huvud. Hans ansikte var som solen och hans ben som eldpelare. Och i handen hade han en liten bokrulle som var öppnad. Det vill säga, här har vi ett litet begränsat domslut. Som inte är stängd, det vill säga den är nu aktiverad. Han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden. Här finns det dom alltså både över nationerna och över Israels land. Och ropade med stark röst som ett rytande lejon. Och när han hade ropat talade de sju åskorna med sina röster. Och när de sju åskorna hade talat skulle jag just skriva. Men jag hörde en röst från himlen. Försegla det som de sju åskorna har sagt och skriv inte ner det. Nej. Här är alltså saker som kommer att hända som vi inte vet om. Och ängeln som jag såg stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen och svor vid honom som lever i evigheternas evigheters evigheter och som har skapat himlen och det som finns i den och jorden och det som finns på den och havet och det som finns i det. Tiden är ute. Men i de dagarna när den sjunde ängels röst hörs och han blåser i sin shofar, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det evangelium han har gett sina tjänare profeterna. Du ser att profeterna predikar evangelium. Och rösten som jag hade hört från himlen talade till mig och igen och sa: gå och ta den öppna bokrullen ur handen på ängeln som står på havet och på jorden. Då gick jag bort till ängeln och bad honom ge mig den lilla bokrullen. Han svarade mig: ta den och ät upp den. Den ska svida i din mage, men vara söt som honung i din mun. Det är profetia det här. Och jag tog bokrullen ur ängens hand och åt upp den. Och i min mun var den söt som honung. Men när jag hade ätit den sved den i min mage. Och man sa till mig: du måste profetera på nytt. Alltså det här är budskapet han fick nu. Nu fick han nöd för världen. Det var ju den här nöden. Det var ju härligt att få ta emot Guds ord. Men när man insåg vad det här handlar om. Åh, vad hemskt det blev för jorden. Så det gjorde ont i magen. Och då sa han: du måste fortsätta profetera. Många folk och länder och språk och kungar. Och då fortsätter vi. Vers 11, kapitel 11. Vi hinner. Det är snart halva boken. Jag fick en mätstång som liknade en stav. Och man sa: stå upp och mät Guds tempel. Och altaret och de som tillber där inne. Det betyder inte att man ska mäta dem hur långa de är som tillber. För det betyder också räkna. Mät och räkna är samma. Guds tempel och altaret och de som tillber där inne. Ser det ut här som att templet kommer att återuppbyggas då, altaret. Men lämna templets yttergård och mät den inte, för den är given åt hedningarna och de ska trampa den heliga staden under sina fötter i 42 månader. Det kan betyda 4200 år, det kan betyda många olika saker, 42 månader. Och det kan också betyda exakt 42 månader. Som då är 3,5 år. Och jag ska låta mina två vittnen profetera under 1260 dagar klädda i säcktyg. Det är också 3,5 år. Om man räknar året 360 dagar per år. Inte 365. Som det var från början var ju året 360 dagar. Innan det blev rubbningar i vårt solsystem. Två vittnen. Vilka är dessa två vittnen? Jag tror att det är Elia och Hanok. Enoch. För det är de som inte har dött. De två har fått till himlen utan att dö. Och det står att det är bestämt att människan ska dö och sedan dömas. Så dessa två kommer att dö. Och det gör de här. De är vittnen. En är vittnen för hedningarna. Hanok, Enoch, som har varit sjunde efter Adam och vittnat hela mänsklighetens historia. Han har varit vittne. Och så har vi ett vittne för Israel, Elia. Jag tror att det är de här två vittnena det talar om. Som nu plötsligt, det blir häftigt, Elia alltså. Och Hanok, vilken duo. I Israel, i Jerusalem. Och de ska profetera i 3,5 år alltså. Wow, det blir häftigt. Hoppas vi har internet då. De ska vara klädda i säcktyg. Dessa är de två olivträden och de två ljusstakarna som står inför jordens herre. Om någon vill skada dem kommer eld ut ur deras mun och förtär deras fiender. Wow! Ja, om någon vill skada dem måste han dödas på det sättet. De har makt att stänga himlen så att inget regn faller under de dagar de profeterar. Här ser vi att det liknar Elias tjänsten. Han stängde himlen 3,5 år. Och de har makt att förvandla vatten till blod och att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill. Och när de har fullgjort sitt vittnesbörd ska vilddjuret som kommer upp ur avgrunden strida mot dem och besegra dem och döda dem. Vilddjuret är den nya världsordningen, världsregeringen. Det är också en kung, en ledare i det här världssystemet. Deras lik ska bli liggande på gatan i den stora stad som andligt talat kallas Sodom och Egypten. Och där även deras herre blev korsfäst. Människor av olika folk och stammar och språk och länder ser deras döda kroppar. Vi kommer tydligen ha kvar internet då. Bra. Eller något annat som vi kan kommunicera så att de kan se. De kommer att se deras döda kroppar i 3,5 dagar. Och de tillåter inte att kropparna läggs i någon grav. Och jordens invånare gläder sig över dem och jublar och skickar gåvor till varandra. Eftersom de båda profeterna hade plågat dem som bor på jorden. Varför var det en plåga för dem? Därför de ville inte omvända sig från sin synd. De ville hålla på med sina sexsynder, med sina okulta grejer. Och med sina avguda dyrkan. Och med sin materialism. Och göra vad de själv tyckte. Och leva rullan och ha kul. Vill inte ha det andliga, bara det materiella. Och jordens invånare glädjer sig. Vers 11. Men efter de 3,5 dagarna kom livsande från Gud in i dem. Och de stod upp på sina fötter igen. Och de som såg dem blev skräckslagna. Ja, det kan man nog förstå. Och de hörde en stark röst från himlen som sa till dem: kom hit upp. Och de steg upp till himlen i ett moln och deras fiender såg dem. I samma stund blev det en stor jordbävning och en tiondel av staden störtade samman. 7000 människor dödades vid jordbävningen och resten greps av skräck och gav ära åt himlens Gud. Då det andra veropet är över, se, det tredje kommer snart. Och den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes starka röster i himlen. Väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans smorde, Messias. Och han ska vara kung i evigheters evighet. Och de 24 äldste som satt på troner inför Gud föll ner på sina ansikten och tillbad Gud. Och sa: vi tackar dig Herre Gud allsmäktig, du som är och som var, för att du har tagit makten. Nu säger de inte du som ska komma. För nu har du redan tagit makten. Nu har du redan kommit med din makt. Din stora makt. Du har tagit makten och nu är du kung. Nu är kung. Folken vredgades och din vrede har kommit. Tiden när de döda ska dömas och du ska löna dina tjänare, profeterna och de heliga. Och de som vördar ditt namn, små och stora. Och fördärva de som fördärvar jorden. Viktigt att vi tar hand om jorden, inte skada vår planet. Och Guds tempel i himlen öppnades. Och hans förbundsark blev synlig i hans tempel. Och det kom blixtar, dån, åska, jordbävning och stora hagel. Ett stort tecken visade sig på himlen. En kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter. Och en krona av 12 stjärnor på sitt huvud. Hon var havande och ropade i barnsnöd och födslovärkar. Och ett annat tecken visade sig på himlen och då se en stor eldröd drake med 7 huvuden och 10 horn och 7 kronor på sina huvuden. Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av himlens stjärnor och han kastade ner dem på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det. Och hon födde ett barn, en son som ska styra alla folk med järnspira. Och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron. Kvinnan flydde då ut i öknen där hon hade en plats som Gud berett för henne så att hon får sitt uppehälle där i 1260 dagar. Hur ska vi förstå det här? På många sätt kan man förstå det. Ett sätt är att titta på stjärnhimlen. En kvinna finns ju där som kallas för Virgo eller Jungfrun. När Yeshua föddes år 3 före vanlig tidräkning så var det den här bilden på himlen. Precis den natten. Rosh Hashanah år 3 före med vanlig tidräkning. Yeshua föddes 3 år före Kristus. Så det måste ju vara en annan då. Då ser man på himlen precis den natten. Och så ser man att om man går ut i rymden så ser man att solen är precis i jungfruns kläder. Hon är klädd i solen. Månen är under hennes fötter. Månen går förbi så här under fötterna. Och där finns en bild. Och där finns Melkisedek, de två stjärnorna Melech och Tzedek som är Jupiter och Regulus som är i lejonets stjärnbild mellan fötterna. De bildar en stor stjärna som de hade sett de här visa männen i Babylon. Och såg att den natten föddes Messias. Och då var solen i jungfruns kläder och månen under hennes fötter. Så den här bilden uppfylldes när han föddes. Och det står ju att hon födde ett barn. Och draken ville döda barnet. Det var ju Herodes då. Draken och barnet ska styra alla folk med järnspira. Hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron. Det här så en bild på hela 2000 års historia. Hon födde, han rycktes upp till himlen och så kom kvinnan ut i öknen. Kvinnan är också en bild på Israel. Det blir ju landsförvisning då. Romarna kom, templet förstördes. Kvinnan blev utsänd till öknen som är en bild på diasporan där alla judar får bo i alla länder under lång tid. Det står att det var 1260 dagar. Och det är lite svårt. Det kan vara 3,5 år. Och kanske det blir så. Det är många som tolkar det så att Israel kommer att få lämna sina städer i centrala och norra Israel och fly ner i öknen och bo i Negev. Där finns massor med provianter för Israels armé har sina baser där. Det finns massor med provianter. Så det kan hända att det blir så rent fysiskt att Israel får fly till öknen i Negev och de överlevande bor där i 3,5 år och klarar sig. Jag vet inte. Vi får se hur det blir. Det blev en strid i himlen. Nu kommer den sista tiden här. Mikael och hans änglar. Ja, det finns också olika tolkningar när detta skedde. En strid i himlen, Mikael och hans änglar stred mot draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan och som förleder hela världen kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Här talar det alltså om en reducering i maktposition. Satan får mindre makt. För ju längre ner man kommer, desto mindre makt har man. I krig så är det ju så att den som har flyget är ju den som vinner kriget. Den som har makten i luften är den som vinner kriget. Likadant är det i andevärlden. Ju högre upp du är i andesfärerna, desto mer makt har du. Så när Satan nu blir kastad ner till en lägre nivå så betyder det att han får reducerad makt. Och den stora draken han blev kastad ner och jag hörde en stark röst i himlen säga nu tillhör frälsningen. Och makten och riket, vår Gud och väldigt hans mode för våra bröders åklagare är nedkastad han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. När skedde detta eller när sker det? Jag vet inte. Josef Lado menar att det redan har skett. Vi får se. Och jag hör en stark röst i himlen. Nu till och med. 11. De övervann honom genom lammets blod. På vilket sätt då? Jo, du har tvättat dina synder. Det är inte så att man kan använda blodet mot Satan. Det är väldigt missuppfattat. En många som är, jag står emot dig i Jesu blod. Och använder blodet och stryker blod på väggar och allt möjligt. Eller i sinnesbilden, för man tar ju inte blod från en höna eller något och stryker på väggen, utan man, jag stryker Jesu blod här. Det funkar inte så. Det är inte så vi kan jobba. Det finns ingen biblisk grund för sådana okulta praxiser. Vi kan inte hålla på med blodet så. Vi har inte rätt att använda. Blodet är någonting som finns inför tronen, som Jesus har lämnat i himlen. Och genom det blodet så har vi rätt att tacka Gud för förlåtelsen för våra synder. Och genom lammets blod har vi blivit renade, och då finns inte någonting i oss där Satan kan anklaga oss längre. För han är åklagaren, motståndaren. Och han kan bara komma åt den som lever i synd. Och då vinner vi seger genom lammets blod, för vi har fått förlåtelse för våra synder genom lammets blod. Och då kan vi vinna seger över den onde. Och det är förhållandet till Gud som gör att vi vinner seger över honom. Vi har rätt, vi har det rätt ställt med Gud. Men om vi inte har det rätt ställt med Gud, så ger Gud makten till den onde att plåga oss och skada oss. För att vi ska omvända oss och komma till Gud. För det är så jobbigt när han håller på att skada oss så mycket. Så vi vill komma till Gud, precis som den förlorade sonen. Som kom hem när det var jobbigt. Allt måste tjäna Gud, till och med den onde. Han är Guds tjänare. Och han är utsänd av Gud för att skada människor, att de vänder om till honom. Precis som det var med Job. Blott hörsägner har jag hört om det, nu har jag fått se det med egna ögon. För Job vände om från sitt högmod och fick möta Gud personligen. Tack vare djävulen. Vi måste förstå att djävulen är en Guds tjänare. Gud har skapat honom och använder honom till sin tjänst. Allt måste tjäna Gud. Han är stor nog att ha kontroll på hela sin skapelse. Så vi vinner seger över honom genom lammets blod, genom att vi har det rätt ställt med Gud. Och så har vi ingenting som han kan anklaga oss för. Och då är vi rena, prisat vare Herrens namn. Och genom sitt vittnesbörds ord, vi talar om att vi tror på Jesuas död som försoning för våra synder och hans uppståndelse. Och de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Då vinner man seger över den onde. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve dig du jord och du hav, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Jord och hav, Israel och folken. När draken såg att han var nedkastad på jorden förföljde han kvinnan, Israels folk, som hade fött sonen. Men kvinnan fick den stora örnens båda vingar för att flyga ut till sin plats i öknen, där hon skyddad från ormen får sitt uppehälle under en tid, tider och en halv tid, 3,5 år. Ormen sprutade då ut vatten ur sin mun, vilket betyder folkskaror, som en flod efter kvinnan, efter judarna. Förföljelse mot judar för att svepa bort henne med floden. Men jorden hjälpte kvinnan. Den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn. Cha cha cha. De som lyder Guds bud bland hedningarna och håller fast vid Jesuas vittnesbörd. Det är Israels övriga barn. Jag har också andra som inte tillhör denna folla. De måste också dra till mig. Så att det blir en herde och en jord. I Messias, i himlen, judar och hedningar ett. Och han stod på stranden, på sanden, sanden vid havet. Sanden vid havet är ju väldigt intressant uttryck. Det går ju tillbaka till Abraham. Din ättlingar ska bli som sanden vid havets strand. Så på något sätt så utnyttjar han här kanske avfälliga judar, vänstervridna judar, för att få kraft av dem att föda fram det som är i kapitel 13. Och nu skulle jag sluta egentligen, men tycker ni att vi fortsätter? Det är mat klockan 1. Vi kör. Sen har vi eftermiddagen ledigt. Okej. Okay. Är det några som inte vill fortsätta räcka handen? Ska vi ha en paus? Vi har en bensträcka paus. Nu går vi vidare i kapitel 13 då. Nu har vi alltså den stora draken, gamla ormen, som nu ställer sig på sanden vid havet och lockar upp ett vilddjur, odjuret. I Uppenbarelseboken 13, kom ihåg att det var inga kapitelindelningar från början, utan det har människorna gjort. Så det går ett sammanhang alltihop. Så när nu vilddjuret står vid sanden på havets strand, så kommer ett vilddjur upp ur havet. Så det är alltså draken som ser till att det här vilddjuret kommer upp. 13:1. Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet, vilket då är folkhavet vi talar om. Hedningarna. Det hade 10 horn och 7 huvuden och 10 kronor på sitt horn och hediska namn på sina huvuden. Det här går tillbaka till Daniels bok, och för att förstå Uppenbarelseboken så måste man känna till Daniels bok väldigt bra. För det är en utveckling på det som Daniel fick uppenbarat. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard. Och det hade fötter som en björn. Och gap som ett lejon. Nu får vi lite mer kunskap om vad det handlar om för vilddjur. Och det går tillbaka till Daniels bok. För de här djuren det talas om, det har Daniel redan talat om vilka världsriken det handlar om. Det var 4 olika världsriken: Babylon, Medien, Persien, Grekland och Rom, som beskrivs av Daniels syn, inte Nebukadnessars dröm, utan Daniels syn var olika vilddjur. Han fick se naturen i dessa världsriken. Nebukadnessar såg bara metaller och material. Han var väldigt jordiskt inriktad. Han såg på det som finns här nere. Men Daniel ser lite högre. Han ser djur. Han ser levande varelser bakom världsrikerna. Och ser deras karaktär. Det är vilddjur. Och de här 4 vilddjuren finns här. I ett och samma. Och det är det vi ser i bildstoden, att det var ju en hel bildstol med guld, silver och koppar och järn blandat med lera. Det stod ju kvar hela tiden ända tills en stenkast rycktes loss från berget och slog sönder fötterna, så att hela bildstolen rasade ihop. Så guldet rasade inte förrän stenen kom. Så det babyloniska riket finns fortfarande kvar i världen bland folken. Babylon står för okkultism. Medien Persien står för njutningslystnad. Kom ihåg, kvinnorna var tvungna att förbereda sig 1 år för att kunna gå in till kungen en natt. Med oljor och parfymer och allt möjligt. De hade ju stora draperier och marmor och allt vad som beskrivs i Esters bok. Det var Medien Persien, njutning. Det finns idag. Grekland, intellektualism. Rom, det är makt och politik, intriger och grupperingar. Allt det här styr världen idag. Alla dessa 4 riken. Och det här är ett rike, det sista stora maktmanifestationerna av dessa 4 världsriken i en. Och det här vilddjuret är Rom. Men Rom som har då liknande en leopard, björn och lejon. De här 3 ser ju Daniel, och det är de 3 olika: Babylon, Medien Persien och Grekland. Inte i exakt ordning, men det finns här allesammans. Och själva vilddjuret är nu Rom som har makten. Det var det Daniel såg. Och det är alltså romarriket som nu uppstår i sista tiden. Den har ju funnits hela tiden, har varit svagt. Och därför var det järn med lera. Ibland är det starkt, ibland är det svagt. Men det finns hela tiden romerska inflytandet över hela världen. Vi har ju den romerska kalendern. I den här världen firar man nyår enligt Rom. Inte enligt Bibeln, inte enligt Gud. Utan man tror att det är den 31 januari. Eller 31 december. Jag kommer inte ens ihåg när det är. Nyår. Men det är inte då som det är nyår. Så att, och när man mäter klockan. Det är romerskt sätt att mäta klockan 20 över 12. Eller 12 för dag. Det är romersk tid. Så romerska inflytandet finns i hela världen. Vilddjuret liknade alla dessa världsriken då, och det kommer upp nu och får makten på jorden, och draken gav det sin makt och sin tron och stor auktoritet över världens folk, eftersom det kommer upp ur havet. Ett av dessa huvuden såg ut att ha blivit skadat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts, och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det. De tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vilddjuret, och de tillbad vilddjuret och sa: vem är som vilddjuret och vem kan strida mot det? Och vilddjuret fick en mun som har talat det stora hediska ord, och det fick rätt att fortsätta i 42 månader, 3,5 år. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans boning och de som bor i himlen. Det liknar ju Daniel kapitel 11 vi läste om Nordrikets kungen. Han öppnade sin mun. Det liknar Antiochus Epiphanes. Det som hände i historien var han som satte upp den här förödelsens styggelse på tempelplatsen. Och vilddjuret fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem. Det är alltså Israel vi talar om här. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktat. Det kan också översättas den här texten. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktat från världens skapelse. Man kan förstå grekiskan på båda sätt. Du som har öron, hör. Om någon ska gå i fångenskap, så går han i fångenskap. Om någon ska dödas med svärd, då dödas han med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro. Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Israel. Det hade två horn som ett lamm, men talade som en drake. Det här är den falske profeten. En falsk Elias. Likaväl som det finns en sann Elias, finns det en falsk Elias. Det finns en sann Messias, en falsk Messias, antimessias. Och det är alltså en jude här, eller kommer upp ifrån Israels land. Det är inte säkert en jude, men det kommer från landet. Men troligtvis en jude eller en blandning. Det utövar, alltså falske profeten, utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. Det gör stora tecken och får till och med eld att falla ner från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Genom tecknen det får makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår från ett svärd men lever igen. Det är alltså ett bildspråk som talar om att jag var död men jag lever. Ser ni? Antimessias, falsk messias, ska likna den som var död och fick liv igen. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild. Troligtvis är detta Israel talar om. För det är förödelsens styggelse på tempelplatsen, vad vet jag, eller i Jerusalem. Så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla små, stora, rika och fattiga, fria och slavar att ta emot ett märke på högra handen eller pannan. Ni vet väl att det är på gång i USA att för att kunna få Obamas healthcare, alltså kunna bli inskriven och i försäkringskassan och få sjukvård, så är det med i beräkningen att sätta ett märke, en chip i högra handen eller i pannan för att få del av det i USA. Det är bara en tidsfråga innan det förs in, som jag har förstått enligt den information som har kommit till mig, om jag har fått rätt information. Ni kan läsa om det på nätet. Det är som ett år eller så. Det är väldigt kort tid kvar. Det här är ju inte det som uppenbarelsebogen talar om, men det är en förberedelse för det. Så att ingen kan köpa eller sälja utom de som har märket, vilddjurets namn eller dess tal. Tre saker. Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för den är människas tal och dess tal är 666. Människan skapas ju sjätte dagen. Sex är ju talet för människan. Och jag såg och se lammet stod på Sions berg och med honom 144 000 som hade hans namn och hans fars namn skrivet på sina pannor. Sions berg kan ju vara både i himlen och på jorden. Det finns ju ett Sions berg i himlen och ett Sions berg på jorden. Vi läste ju om det i Hebreerbrevet kapitel 12. Så det, var står de här? Ja, det kan man undra. Jag hörde en röst från himlen. Det verkar som att det är himlen talar om. Sions berg i himlen här. Som bruset av väldiga vatten och dånet av kraftig åska, rösten jag hörde var som när harpspelare spelar på sina harpor. De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra varelserna och de äldste, och ingen kunde lära sig den sången utom dessa 144 000 som är friköpta från jorden. Här verkar det som att det har med judar att göra, eftersom det är jorden det talar om. Vi får se. Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor. De är jungfrur, dessa de som följer lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och lammet. I deras mun har det inte funnits någon lögn. De är fläckfria. Kom ihåg att man kan bli fläckfri trots att man har syndat. Genom lammets blod, genom omvändelse, då blir man fläckfri. Man kan två sina kläder i lammets blod. Det är ju bildligt. Du kan tvätta av dina synder genom att ta emot Jeshuas död. Så då blir du fläckfri. Så det som talas här, trots att du kanske känner att du har syndat och gjort de här sakerna som det står att de här inte har gjort, så kan du bli fri från det genom omvändelse och förlåtelse. Och då räknas du som du aldrig har gjort det, prisat vare Herrens namn. Så du kan vara med i den här skaran, tror jag. Det här är brudeskaran. Jag tror det är en bild på bruden här. Messias brud. Och jag såg en annan ängel flyga uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare. För alla folk och stammar och språk och länder. Och han sa med stark röst: värda Gud och ge honom äran. Stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har gjort himmelen och jorden, havet och vattenkällorna. En annan ängel följde efter och han sa: fallet, fallet är det stora Babylon, det stora religiösa systemet, som gav alla folk att dricka av sin otukts vredesvin. En tredje ängel följde dem och sa med stark röst: om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller hand, då ska han själv få dricka av Guds vredesvin, som oblandat hälls i Guds vredesbägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. De har ingen ro vare sig dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och som tar emot märket med dess namn. Här visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Yeshua. Ser vi här hur viktigt det är att hålla fast vid Guds bud. Är du jude så har du 613 bud plus rabbinska bud. Är du icke-jude så har du 7 bud som är huvudbud från Noas förbund. Det är viktigt att hålla fast vid de buden. Och jag hörde en röst från himlen skriv: saliga är de döda som härefter dör i Herren. Så vi ser alltså att under tiden vilddjuret tillbeds och det här märket finns, så finns det människor som tror på Yeshua, som lever samtidigt på jorden och som är lyckliga om de får dö i Herren. För de får en bättre uppståndelse. Ja, säger anden, och får vila sig från sina mödor, för deras gärningar följer dem. Och jag såg och se ett vitt moln. Vad är det här för något? Det är Messias ankomst. Han som kommer på ett vitt moln, 14:14. Och på molnet satt en som liknade en människoson. Han, på sitt huvud hade han en krona av guld. Och i sin hand en skarp skära. Det här är domen. Vi ska se. Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med stark röst till honom som satt på molnet: räck ut din skära och skörda, för skördetiden har kommit och jordens skörd är mogen. Här tror jag är den stora skörden, alltså människor som blir bärgade för Guds rike. Jag tror att det här är uppryckandet just. Man får komma upp i luften. När han kommer med molnet så kommer man upp till honom. Och där är en domstid i luften. Där var och en får dömas för sina gärningar. Det är alla de frälsta som kommer upp i luften. Och där blir man dömd för sina gärningar. Och så får man olika nivåer av auktoritet i det tillkommande riket tillsammans med Messias på jorden. Så förstår jag det. Och den domen kan ta en tid. Vi är i luften en bra tid, tror jag. Kungen kommer till jorden och vi går ut för att möta honom. Så kommer han ner och regerar i Jerusalem. Men innan han kommer in i Jerusalem så kommer vi att få uppgifter. Så det tar lite tid att döma folk, döma oss. Och domen börjar med Guds hus och sen kommer det över jorden. Så det här skäran, det är alltså skörden. Och vi uppryggs till luften och möter våra Messias där. Och sen kommer nästa steg i domen som då är över folken. En annan ängel, vers 17, kom ut från templet i himlen och han har också en skarp skära. Och ännu en ängel kom ut från altaret, han som hade makt över elden, dom alltså. Han ropade med stark röst till ängeln med den skarpa skäran: räck ut din skarpa skära och skörda druvklasarna från jordens vinstock, för dess druvor är mogna. Nu är det alltså de druvorna i det här fallet är folk som ska bli dömda, syndare. Druvorna symboliserar blod. Och ängeln lät sin skära gå över jorden och skördade druvorna från jordens vinstock och kastade dem i Guds vredes stora vinpress. Vinpressen trampades utanför staden, utanför Jerusalem. Och blod flöt från pressen och nådde upp till Betslehem på hästarna 1600 stadier bort. Det är så långt som Israels land är. Och det är alltså krigsarméer som kommer mot Jerusalem. Det är samma som Zakaria beskriver i kapitel 14. Där alla folk ska samlas för att göra Jerusalem blir gjort till en lyftesten. Och de kommer försöka att inta staden. Men människosonen kommer och strider för Israel mot dessa krigsarméer. Och han dödar med sitt munsvärd den ogudaktige, står det i Jesaja bok, vilket är ledaren för dessa, alltså den falske messias, som ni får identifiera honom på det sättet på något sätt. Och dessa människor blir nedtrampade och dessa härar blir totalt förintade. Det kallas för den Guds vredes stora vinpress. Jag såg ett annat stort och förunderligt tecken i himlen. Sju änglar med de sju plågor, de sista. För med dem når Guds vrede sin fullbordan. Och det här tror jag är när de frälsta är i luften. För det står att vi ska inte drabbas av Guds vrede. Gud har inte bestämt oss att drabbas av hans vrede. Så när Guds vrede skålar, de här sju sista, kommer över jorden, då är inte vi med. Så förstår jag det. Och jag, som jag förstår det, så är Yeshua i luften hela tiden. Och alla folk kommer att se honom. Och man kommer att strida mot honom. Och det tar ju lite tid då. Vi ska se vad som händer. Ska vi ta vredeskålarna med? Det går inte att stanna här, filmen. Jag såg ett annat stort förunderligt tecken på himlen. Sju änglar. Vers 2. Vi läser igen andra delen av versen. Sju änglar med sju plågor, de sista, för med dem når Guds vrede sin fullbordan. Vers 2. Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld. Och på glashavet stod de som hade besegrat vilddjuret. Wow! Inte ens Elia och Hanok kunde besegra dem. Men här finns ett folk som kan besegra dem. Den anden som är i dig är starkare än den anden som är i världen. Och var allt som är fött av Gud övervinner världen, prisat vare hans underbara namn. Och dess bild och dess namns tal, det vill säga de vägrade att underordna sig detta världssystem som nu kommer upp. De har Guds harpor i händerna. Kommer vi till det vi pratade om igår. Guds harpor. Wow. Och de sjunger Guds tjänare Moses sång och Lammets sång. Mose och Lammet sjunger ganska bra tillsammans. De sjunger duo. Så det är inga problem med lagen och evangelium. Det går hand i hand. Det är ingen motsättning mellan gamla och nya testamentet. Det är samma ande, samma Gud, samma budskap, allt sammans. Så det, vi får skrota de här uttrycken, gamla och nya testamentet. För det är inget nytt testamente. Utan det är det första förbundet och det förnyade förbundet. De sjunger Moses sång och Lammets sång. Stora och underbara dina gärningar, Herre Gud allsmäktig, rätta och sanna dina vägar, du folkens kung. Vem skulle inte värda dig, Herre, och prisa ditt namn? Bara du är helig och alla folk ska komma och tillbe inför dig, för dina rättfärdiga domar har uppenbarats. Därefter såg jag hur templet i himlen, vittnesbördets tabernakel, öppnades. Större uppenbarelse. Varje gång det öppnas något i himlen så blir det mer kunskapsuppenbarelse om vad Gud vill göra på jorden. Så förstår jag det. Kommer in mer in i Guds rådslut. Ju längre in i tabernaklet i himlen du kommer. Och de sju änglarna med de sju plågorna kom ut ur templet klädda i skinande rent linne med bälten av guld runt bröstet. Och en av de fyra varelserna gav de sju änglarna sju skålar av guld fulla av vrede från Gud som lever i evigheters evigheter. Och templet fylldes med rök, kunskap, från Guds härlighet och makt. Och ingen kunde gå in i templet förrän de sju änglarnas sju plågor hade nått sitt slut. Och jag hörde en stark röst från templet säga till de sju änglarna, gå ut och töm Guds sju vredeskålar över jorden. Och den första gick bort och tömde sin skål över jorden. Och onda och svåra bölder slog ut på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild. Den andra tömde sin skål över havet och havet förvandlades till blod som från en död och allt liv i havet dog. Den tredje tömde sin skål över floderna och vattenkällorna och de förvandlades till blod. Och jag hörde vattnets ängel säga: rättfärdig är du som är och som var, du helige, för att du har fällt denna dom. De spillde heligas och profeters blod, och därför har du gett dem blod att dricka. Det är de värda. Och jag hörde altaret säga: ja, Herre Gud allsmäktige, sanna och rätta är dina domar. Den fjärde tömde sin skål över solen, och den fick makt att bränna människorna med eld. Det står i profeterna att solen ska bli 7 gånger starkare. Och nattens ljus, månens ljus, ska bli som dagen. Människorna brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de omvände sig inte så att de gav honom äran. Den femte tömde sin skål över vilddjurets tron, och dess rike las i mörker. Ser du liknande plågor som hände i Egypten? Människorna bet sig i tungan av smärtan och hädade himlens Gud för sina plågor och sina bölder, men de omvände sig inte från sina gärningar. Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen öppnades för kungarna från östern. Jag såg att det ur drakens mun och ur vilddjurets mun och ur den falske profetens mun kom 3 orena andar som liknade paddor. Det är onda andar som gör tecken, och de drar ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den allsmäktiges, stora dag. Det tar ju lite tid att samla ihop dem. Se, jag kommer som en tjuv, salig är den som vakar och bevarar sina kläder så att han inte går naken om man ser hans skam. Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmageddon. Harmegiddo heter det på hebreiska. Harmegiddo. Megiddos berg, eller kulle. Men det är faktiskt en slätt. Utanför Afula. Där är det. Den sjunde tände sin skål i luften, och en stark röst gick ut från tronen i templet: det har skett. Och det kom blixtar och dån och åska av en så stor jordbävning att något liknande aldrig har hänt så länge människan har funnits på jorden. Så stor och väldig var jordbävningen. Den stora staden rämnade i 3 delar, och folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredes vin. Alla öar flydde och bergen fanns inte mer. Det ser ju ut som det sjätte sigillet som lammet bryter. Jag tror att det är samma händelse. Det liksom går ihop här. Alla öar flydde och bergen fanns inte mer. Stora hagel, tunga som talenter, alltså 50 kilo. Tror jag det. Föll ner från himlen över människorna så att de härdade Gud för hagelplågan, eftersom den var mycket svår. En av de 7 änglarna med de 7 skålarna kom och talade med mig och sa: kom, jag ska visa dig domen över den stora skökan som tronar på väldiga vatten. Jordens kungar har horat med henne, och jordens invånare är berusade av hennes otuktsvin. I anden förde han mig bort till en öken, och jag såg en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur full av hädiska namn och med 7 huvuden på sitt och 7 huvuden och 10 horn. Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld och ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare full av skändligheter och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, mor till jordens skökor och skändligheter. Jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jeshuas vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag djupt förundrad. Och ängeln sa till mig: varför är du så förundrad? Jag ska säga dig hemligheten med kvinnan och vilddjuret som bär henne och som har de 7 huvudena och de 10 hornen. Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer, men det ska komma upp ur avgrunden. Antiochus Epifanet. Det som står om i Daniels bok, som hände år 167 före vår förevarande tideräkning. Han satte upp en staty på Jupiter i templet. Och han är inte nu, men han kommer igen sista tiden. Så förstår jag det. Alltså en ledare för det här världsriket kan man säga. Därför tror jag att Nordriket, plågan kommer från norr. De av jordens invånare som inte har sina namn skrivna i livets bok sedan världens skapelse ska förundras när de ser vilddjuret eftersom det var och inte är, men ska komma. Här krävs ett sinne med vishet om sju huvudena är sju berg, det vill säga Rom. Som kvinnan sitter på, det är också sju kungar. Sju kungar kan också betyda sju riken. Fem har fallit, en är och en har inte kommit än. Och när han kommer ska han bli kvar en kort tid. Vilddjuret som var och inte är, han är själv den åttonde men hör till de sju och han går mot fördärvet. Liknar David, han hade ju sju bröder. Ibland står det att han är den sjunde, ibland står det att han är den åttonde. Och han var inte inräknad bland bröderna när Samuel kom som var ute och vaktade fåren, så han var inte med ändå. Men han kom i alla fall. Så det är liksom David och motsatsen till David. Messias och antimessias. Mycket som stämmer överens då. Och de tio hornen som du såg är tio kungar som ännu inte fått makt, har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att för en timme regera som kungar. De har ett och samma sinne och de ger sin makt och myndighet åt vilddjuret. Världsriket som har också med... Det finns alltså den politiska makten som blir ett världsrike. Politisk, en världsregering som är en politisk makt. Och det är en kyrka i det här. Kyrkosystemet, sjökosystemet som blir romersk katolska kyrkan tillsammans med islam och judendom och andra religioner kommer att slås samman till en stor världsreligion. Detta är den stora sjökan. Där alla är välkomna som accepterar systemet. Skitta hur du lever. Och tillsammans med marknaden 14. De ska strida mot lammet. Men lammet ska besegra dem tillsammans med sina kallade, utvalda och troende, trogna. Eftersom han är herrarnas herre och kungarnas kung. Och han sa till mig, vattnen som du såg där sjökan tronar är de, det är folk. Här ser vi att vatten är folk. Och människomassor och länder och språk. Och de tio hornen du såg och vilddjuret, de ska hata sjökan och göra henne utblottad och naken. Alltså den politiska makten som ska knäcka den religiösa makten. De ska äta hennes kött och bränna upp henne i eld. För Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och med ett och samma sinne ge sin konungamakt åt vilddjuret tills Guds ord har gått i uppfyllelse. Gud står bakom allt det här. Och kvinnan som du såg är den stora staden som regerar över kungarna på jorden. Vatikanen. Sen kom en uppmaning för det kommer dom över Babylon. Och så står det uppmaning i 18:4 till gå ut från henne mitt folk. Gå ut från detta system och allt vad det representerar. Så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Akta er för katolska kyrkan och dess, hennes döttrar. Hennes synder har nått upp till himlen och Gud har kommit ihåg hennes synd, hennes brott. Och så kommer en dom över sjökan och sen kommer presentation av bruden. Och jag hinner inte gå in på det här. Det är inte så svårt det som kommer nu längre, det är lite lättare text. Eller rättare sagt, lättare att förstå. Men det är inte så lätt text. Sen kommer en presentation av bruden. Och vi har ju den här två kvinnorna, sjökan och bruden. Skillnaden mellan sjökan och bruden är att sjökan öppnar upp för vem som helst. Hon är en dörr, vem som helst får komma in. Lev hur du vill, du får vara med i systemet. Men bruden presenteras som en stad med en tjock mur. Hon är en mur, hon är inte en dörr. Där det finns helighet, man inte släpper in synden. Där har man en gräns mot världens ande och världens system och världens synd, och man har avskilt sig för sin Gud och för sitt mästare Messias, det är bruden. Och så kommer snart brudens bröllop, och så är det firande under 1000 år, bröllopsfirande på jorden, och det är Sukkot, det är lövhyddohögtiden, och sen kommer då nya himlar och ny jord som är den 8:e dagen i lövhyddohögtiden, som kallas för Shemini Atzeret, då nya himlar och en ny jord där rättfärdighet kommer att komma till den här världen. Jag har många frågor när det gäller det sista kapitlet vi läste här, och jag har inte alla svaren, men ju mer tiden går framöver så kommer vi att se det här. Det är bra att känna till vad som står skrivet, för när det händer så kan vi identifiera det. Och det är bra att inte vara låst vid en tolkningsposition, utan vi är öppna. Vi vet vad som står skrivet, vi tror att det kan betyda en sak, men vi är ändå öppna för att det kan vara någonting annat. För när det sker så kommer vi att få hjälp av anden att förstå vad som händer. Och vi har kommit en bra bit in i det här, för det talas redan om en världskyrka. Det byggs redan kyrkor med både moské, kristen kyrka och synagoga i samma byggnad. Det finns på flera ställen på jorden redan. Israels före detta president Shimon Peres åkte till påven för några månader sedan. Han är ju en frimurare. Han är med i de här hemliga sällskapen. Och han åkte till påven och bad påven att samla de tre världsreligionerna till en. Han menar att påven är den bästa ledaren för den här världskyrkan. Och påven svarade honom att vi har redan ett sådant projekt. Det är den ekumeniska rörelsen. De har jobbat på det i många år. Det här är världskyrkan som är på gång. Och det finns höga rabbiner, höga muslimer och kardinaler som jobbar för att förenas till ett. Så att det kommer att förenas. Och vi vill inte vara med i det systemet. Så gå ut så fort du kan och så mycket du kan. Vi är i det här systemet med det ekonomiska systemet som styr alla banker. Så fort vi har ett bankkonto så är vi i det här 666-systemet. Det kommer en tid då vi måste gå ur det här systemet. Men så länge det inte kräver av oss tillbedjan så kan vi använda oss av det. Men var försiktig. Bind inte upp dig. Akta dig för lån och såna här saker. Se till att du kan bli fri. Och leva utanför det här systemet. För det kommer en tid då vi inte kan vara kvar. Och då måste Herren förse oss med korpar. Korpar som skickar bröd till oss. Okej? Men Herren må hjälpa oss i allt det som kommer över världen. Och låt oss se uppåt. För vår förlossning kommer. Det är inte lång tid kvar. Jag ser verkligen fram emot det som ligger framför. Det blir jobbigt men det blir härligt. För just ju mörkare det blir i världen, desto ljusare blir stjärnorna. Du blir ljusare och ljusare. Ju mörkare det blir runt omkring dig så blir du ljusare och ljusare. Och den som är full av Guds ande kommer att få extra kraft när det blir som svårast i världen. Så låt oss se uppåt och hämta all kraft vi behöver för att kunna stå upprätta när människosonen kommer. Och vi kan vara glada och fröjdas inför honom för att han har räddat oss, frälst oss. Vi prisar Herrens namn, vi tackar honom för han är god. Tackar dig för att det finns en underbar framtid för oss. Tack för dina domar som går över jorden. Och i början kommer att skapa frälsning för massor med människor. När vi kan hjälpa dem att förstå vad som händer, att det kommer från Gud det här, så att miljontals människor kommer att skördas för det tillkommande riket. Och tack för att du kommer att döma dem som inte vill vända om, som håller fast i sin synd, och du kommer att knäcka deras makt över jorden, och du kommer att etablera ditt rike. Tillkommer ditt rike, sker din vilja som det sker i himlen här på jorden. Vi längtar efter Messias. Kom, vi väntar på dig. Tack för allt. Amen.